Ja, imorgon är vår värld bättre. Det är ju rätt fantastiskt att hur det än går så kommer det att bli mycket bättre. Därför att alla lovar ju att det ska bli så bra. Så det spelar ju absolut ingen roll hur vi röstar. Ja. Men det är ju ändå på det sättet, vad en politikerna lovar, så är det så att den som uppmärksamt har läst i den heliga boken har reda på att det här hus, den här världen, är ett rivningshus. Oavsett hur mycket löften den ena eller andra makthavaren ger, så är vår värld ett rivningshus. Var det pessimistiskt sagt? Men den är en sann bild. Åtminstone så som skriften, Bibeln, beskriver det. Nu vet alla som någon gång har bott eller gästat någon som bor i ett rivningshus eller med rivningskontrakt. Det kanske är bara 3 månaders kontrakt man har. Men man vet att det kan ju bli rätt så trivsamt i ett rivningshus. Eller hur? Man kan fylla det med möbler. Man kan sätta sin alldeles personliga prägel på lägenheten fastän det är ett rivningskontrakt. Man kan köpa tapeter och tapetsera om och måla om, och man lägger på nya mattor och man köper det man vill ha. Och vänner som kommer på besök kan ju säga att det här är ju mysigt. Det här begriper jag inte varför det ska behöva rivas. Nej, men det finns någon som har tänkt lite större. Och så här och här ska en ny väg gå fram, ett torg ska byggas eller vad det nu är. Och hela den här stadsdelen ska förändras så att det kommer att se annorlunda ut. Och så vi som är där tillfälligt på besök tycker ju att det är alldeles fånigt därför att allt ser så bra ut. Den som tar kontraktet på allvar vet att hur mysigt och hur bra det än är, så är det ett rivningshus. Om någon tid, 1 år eller 2, så kommer jag inte längre att bo kvar här. Och allting är jämnat med marken. Om någon flyttar in i ett rivningshus och börjar gräva ny grund, lägga om taket helt och hållet och tilläggsisolera och göra så, då säger man ju till den personen att det där är ju bara bortkastat. Eller hur? Det är ju fånigt att bära sig åt på det sättet. Jag tror att allihop kommer att klandra den människan som hanterar sin egendom på det sättet. Förspiller både sin tid och sina resurser. Så gör man inte om man ska bara bo en kort tid i ett gammalt hus som ska rivas. Bibeln talar på många ställen om att denna värld, så underbart vacker den nu är, ska rullas ihop så som man gör med en utsliten mantel. För så använder aposteln Petrus en bild som var väldigt tydlig för dem som hade mantlar och visste vad som skedde när den var sliten. Hur kär den än är så måste den läggas undan, rullas undan och så läggas bort, för den har fullgjort sitt uppdrag. Denna jord och denna himmel är sparad åt eld. Så säger Bibeln. Och så talar Bibeln om att vi som är medvetna om detta, vi väntar en ny himmel och en ny jord där rätt och rättfärdighet ska bo. Så står det faktiskt i Bibeln. Och av det så har den kristna kyrkans grundinställning alltid varit att vi är gäster och främlingar här. Denna värld är en tillfällig bostad. Och det betyder ju inte att vi lever osäkert eller har tråkigt. Tråkigt har bara den som inte har gjort sig färdig för flytt. Osäkert lever den som inte har planerat för mera än den här världen. När historiens grävskopor krossar allt här och det jag har byggt upp rasar samman som ett korthus, då visar sig dårskapen om jag har tänkt stanna här eller inte. Och vi vet ju, oavsett hur väl vi än bygger och hur väl vi än planerar, så kommer ögonblicket att vi lämnar den här världen. Vi allesammans, precis lika nakna som vi kom till denna värld. Och vi har ingenting mer kvar. Kan man undra, hur kan man läsa i en sån bok och hur kan man tro så här och kunna låta bli att drabbas av djup pessimism och djup depression över att det är på det här sättet? Ja, jag skulle vilja våga påstå att en kristen som har läst ordet och låtit tiden speglas i det heliga ordet är varken särskilt pessimistisk eller alltför optimistisk, utan är realist. Vet att det är så här. Ingen förvanskning av verkligheten. En som räknar med Gud såsom skaparen och uppehållaren av allt liv vågar se det här livet i vitögat och planera för det. Men också det okända, det som är så otrevligt, se det i vitögat utan att blekna. Det finns en biblisk person som jag skulle vilja påminna om idag. Och det är sjökan Rahab ifrån Josua, det andra kapitlet. Och det står om henne också i Josua, det sjätte kapitlet. Det är en gammaltestamentlig berättelse förstås, eftersom den står i Bibelns sjätte bok framifrån räknat. De fem Moseböckerna, sen kom Josua bok. Den är alltså väldigt, väldigt gammal. Och när man läser den här dramatiska berättelsen i det andra kapitlet så är den både dramatisk och spännande. Men det handlar, hur gammal den än är, som vår tid eller den framtid vi lever. Jag ska dock läsa någon vers ur Nya testamentet som också anknyter till Rahab. Och vad namn hon nu än har fått i nya översättningen, så kallar jag henne för Rahab. För jag har ju känt henne långt innan hon fick ett hebreiskt namn igen i nya översättningen. För där heter hon Rahab. Det står så här i Hebreerbrevet 11, vers 30. Genom tron föll Jerikos murar. Där bodde Rahab. Föll Jerikos murar sedan man, Israels folk, hade gått runt den i sju dagar. Genom tron undgick sjökan Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade att tro. Ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Rahabs gamla värld bröt samman. Hur säkert den än såg ut, så hände detta som den här texten anknyter till, att murarna rasade, stan ödelades. I motsats till alla invånare i Jeriko så räddades Rahab, som i Bibeln kallas för sjökan Rahab. Hon levde i Jeriko, väntade på en ny tillvaro och redo för uppbrott. Och när katastrofen inträffar så är hon räddad. Men hon bodde kvar i Jeriko. Fastän hon under en tid hade fått klart för sig att den här stan är dömd. Det kommer inte att lämna sten på sten, utan hela stan är fördömd. Invånarna är fördömd. Så lever hon kvar i Jeriko. Och det står faktiskt i Josua, det andra kapitlet, att hon hade sin bostad i muren. Alltså på det mest utsatta stället i stan, som var allra närmast den som vette mot fienden. Där bodde Rahab med sin familj. Hur stor den var vet vi inte, men hon hade en familj, för det visade sig att den räddades tillsammans med henne. Mitt under väntan så lever hon utsatt, men ändå trygg. Varför? Ja, det stod ju i texten jag läste att hon gjorde det därför att hon trodde. Hon trodde och levde lugnt och tryggt. den kristna kyrkan, den kristna församlingen i denna värld, med den klara kunskap som jag alldeles nyss har talat om, lever ändå tryggt i denna tillvaro. Det är sant att ibland ser det ut som om den också har slagit ner bopålarna för att stanna för alltid och inte ser ut som uppbrottets människor, pilgrimmer på väg. Och det där kan man bedra sig på och tänka att det var väldigt vad de kristna ser ut att planera som om detta vore det enda. Det är inte alls säkert att man har slagit ner bopålarna så fast. Det kan ju faktiskt vara så att den kristne som du känner, den kristna församlingen du tittar på, är en församling som har tagit Rahabs exempel på allvar. Eller uppmaningen från Gud själv att vårda rivningshuset så länge man bor kvar. Den kristna församlingen har inte fått uppdraget att skrämma slag på alla människor, utan att visa på att Gud inte har tänkt kaos utan har tänkt räddning och frälsning. Församlingen i sin utsatta position, boende i muren i området som vetter mot själva fienden och osäkerheten, den lever där tryggt som ett tecken på att det går att leva i det här rivningshuset och ändå känna tillit, vara förtröstansfull, glad och stark i den här tiden som vi lever. Det händer, och jag läser en del sådana och jag möter sådana, både predikanter och präster och enskilda kristna som älskar att gotta sig i undergångsprofetior, känner sig som en riktig sanningssägare när man får tala om vilken hemsk tid vi lever i, hur fruktansvärt det är. Och ibland så undrar jag om dessa människor riskerar att börja riva huset utan att Herren har gett uppdrag till det. Det är Gud själv som tar itu när rivningen är klar. Gud vill att vi ska bo kvar i denna värld, ha det så bra som möjligt till dess att han river huset. Och då, kära församling, kära vän, då har han en plan för evakueringen. Han har det. Han är inte orolig. Du kan känna dig faktiskt fullkomligt lugn med ditt rivningskontrakt. Men det är viktigt att veta att vi, liksom varenda människa i denna värld, troende eller icke troende, är förvaltare, uppsagda för flyttning. Varenda en är det. Så frågan är hur man sköter sin förvaltning. Nu händer att en hel del säger att tala på det här sättet om att det här är tillfälligt, att denna värld ska gå under, det förlamar alla goda krafter. Vi behöver ju faktiskt sätta axeln till och förbättra vår miljö och se till att det går att leva här både för oss själva, inte minst för barnbarnen och barnbarnsbarnen, och tänka i fjärde och femte led. Det gör en ansvarsfull människa. Vi ska bygga en rättvisare värld. Vi ska skapa mönsterförsamlingen som ska överleva i denna tid. Ja, detta är uppdraget. Samtidigt som vi vet att vi är uppsagda. Det var Gud som gav människan uppdraget att vårda sin skapelse. Andra Mosebok kapitel 2, vers 15. Där det står att det är Gud som tog mannen och kvinnan och satte den i Edens lustgård till att odla och vårda den. Det var inte den gamle ormen som gjorde det, utan det var Gud som sa: sköt om det här nu på bästa sätt. Och det har du väl sett om du tittar 10 versar innan i det där kapitlet, alltså andra Mosebok kapitel 2. Så sägs det rätt tydligt där att denna jord bar inga träd och inga gröna örter ännu. himmel och jord var skapad, men den bar inga träd och inga gröna örter och inga frukter gav den. Därför att Gud inte hade låtit det regna på jorden och ingen människa fanns som odlade den. Det har du sett. Alltså, paradiset stod inte där fix färdigt. I alla fall inte enligt den versen. Utan det var ett suveränt samarbete mellan Gud som lät daggen falla och regnet flöda. Och så människan som tog itu med hacke och spade för att odla den jord som ändå skulle vara en tillfällig boning. Märkligt. Och samtidigt rätt storslaget. Håll med om det. Åtminstone för mig så svindlar det här någonstans i huvudet och kanske här också. När jag tänker på att Gud som kunde skapa ur intet gjorde människan med en sådan värdighet så att han ville samarbeta med henne. Är inte det fantastiskt? Ni ser inte ett dugg förvånad ut. Det var självklart. För mig är det alldeles häpnadsväckande att Gud har så höga tankar om oss människor. Vi ska vårda och sköta om denna värld. Och därför gör vi väl i att ta ansvar för vår demokratiska skyldighet och rättighet den här dagen. Och göra det på det klokaste sättet, naturligtvis. Och så ber vi för alla dem som kommer att få uppdraget att vårda rivningshuset. En period eller hur länge det nu kan bli. Befolkningen i Jeriko, för att återvända dit, de levde trygga bakom sina dubbla murar. Förskansad väl där uppe på den höga kullen. Och planerade för en fortsatt utveckling av stan. Men verkligheten visar sig en helt annan. Den enda som hade en realistisk syn på tillvaron var skökan Rahab. Märkvärdigt att det var just hon som hade en sån här klar och tydlig inställning. Och som också kunde bli redskapet både till att hon själv räddades men också alla som fanns i hennes hus räddades. Det står det i det 6:e kapitlet i Josua bok. Ingen av oss vet hur många spåmän, hur många visa män kungen i Jeriko hade anlitat när han såg fienden lägra sig där utanför. Hur många som talade väl till honom. Han vände sig inte, förmodligen inte till Rahab där hon levde i muren och frågade henne till råds. Han hade andra rådgivare. Men Rahab hade en enkel tro. På både löftet hon fick ifrån de här männen. Men också en tro på Gud. Det är en rätt fantastisk bekännelse hon ger Rahab. När hon möter de här två männen. Som blir de som förmedlar löftet från Gud till henne. Det är ju, historien är ju den att spejarna från fiendehären där borta. Kommer och övernattar hos henne. Och därför att hon gömmer undan dem när kungen i Jeriko ska ha reda på de här männen, fiendemännen, så får hon ett löfte om att bli räddad. Men när hon tar emot männen ifrån det där folket så ger hon sin personliga bekännelse. Hon säger att när vi hörde om er Gud, himmelens och jordens herre, och det under han har gjort med er, då blev vi förskräckta här och ingen har längre modet. Och så vänder hon sig också till himmelens och jordens Gud. Det är en alldeles fantastisk trosbekännelse hon avger där i det andra kapitlet. Och så säger Hebreerbrevet tusentals år efteråt att genom tron räddades Rahab från att drabbas utav katastrofen. Vi har som kristen kyrka och kristen församling i den här tiden inget löfte om fullkomlig fred och säkerhet. Men vi har, som jag redan har sagt, uppdraget att vårda det väl. Hur bär vi oss åt då? Ja, du vet ju hur vi gör med en gammal människa som är sjuk. Så länge personen lever så vårdar vi den väl och ömt. Och alldeles särskilt när den står oss nära. Men hur väl vi än sköter den så vet vi att den här personen ändå kommer att dö. De modernaste medicinska apparaturen kan inte förhindra förloppet. Men så länge den här människan lever så ska vi sköta den väl. Och det vill vi göra. Och samtidigt så är vi beredda med det korta perspektivet. Vad var förutsättningarna till att just Rahab blev räddad? Jag har redan sagt det, hon trodde på Gud. Gud är på människans sida. Det visar den här berättelsen om Rahab. Alltså det fanns väl egentligen präktigare människor i Jeriko som skulle kunna vara använda av Gud. Men det är den här kvinnan som jag förmodar att en del tittade över axeln på när man såg henne. Tittade bort, inte riktigt ville ha med henne att skaffa, i varje fall inte i dagsljus, utan såg snett på henne om man inte utnyttjade henne och betalade för hennes tjänster. Men hon trodde på Gud. Och helt plötsligt så upptäcker hon det som Bibeln gör så tydligt och klart. Att Gud är på människans sida. Och hur är det står? Paulus säger i Romarbrevet 8. Att när Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och jag tycker om det som David Hedegård, en gammal teolog, översatte just den versen. För han översatte det just så här. När Gud är på vår sida. Alltså mot fienden. Mot hoten så är Gud på vår sida. Lovad vare Herren. Den som har läst in i Nya testamentet upptäcker rätt snart i både Matteus och Lukas, och i synnerhet i Matteus, att Rahab finns med i Jesus släktregister. Har du lagt märke till det? Hon är en utav Jesu anmödrar. Hon är mamma till Boas och svärmor till Rut, för den som är kunnig i den bibliska berättelserna. Alltså rätt snabbt så kom hon att placeras in i det heliga släktträdet som skulle bli redskap och bärare utav världarnas frälsare. Tycker att det är rätt fantastiskt att Rahab tillsammans med Rut och slinkan Tamar, tre kvinnor som ju man kan fundera över deras härkomst i alla tre fallen, att de fanns med i Jesus släktregister. Kära du, när vi talar om denna världs räddning och de som ska bära fram hoppet till världen och invånarna som lever med rivningskontrakt, då behöver ingen dra sig undan. Nej, det var människa, och det var människa han också blev. Sjökan Rahab som hamnar i Jesu släktregister. Jag tycker för övrigt att det är fantastiskt att se hur evangelisterna placerar Jesus rakt in i människosläktet. Inte bara från himlen utan som en del i vår egen tillvaro där människa finns av kött och blod. Det visar att frälsningen, slutfrälsningen hör ihop med oss och vårt jordiska släktregister. Det är inte bara exemplet att hon fanns där i Jesus släktregister och visar att Gud använder människor, historiska människor som man kan skriva upp och säga att de levde då. Att det skulle vara en uppmuntran för oss som lever nu. Det är inte änglar han sänder ner utan oss som finns ingjutna och inplacerade i ett helt vanligt mänskligt jordiskt sammanhang. Det är fantastiskt att det är på det sättet. En annan sak som är uppmuntrande för oss alla när man tänker på den som blev redskapet i Jeriko till en hel släkts räddning, att det just var Rahab. Den som har läst någonting i femte Mosebok kapitel 7 Läs gärna kapitlen 7 och 8 när du får tid i femte Mosebok. Och där finns nämligen en alldeles förskräcklig uttalad förbannelse över Rahabs släkt. Hon skulle inte få finnas egentligen, utan hon skulle utrotas ur folket. Det hade ju Gud själv sagt, att dessa ska inte få förekomma ibland Guds folk. Hon tillhörde inte bara fiendelägret, utan hon tillhörde en släkt som bar på denna svåra förbannelse. Alltså hon hörde inte dit. Hon hörde inte hit. Och ändå så är det hon som blir redskapet. Nu vet alla att Guds varningar inte är krutrökbara, utan att Gud är helig och rättfärdig, och det han säger, det menar han. Han tar det på allvar. Men det märkvärdigt ser ut som om det är en konflikt i Guds eget väsen mellan hans helighet och rättfärdighet och hans barmhärtighet. För hur kan han själv göra avsteg från det han har sagt? Och till och med låta henne ta del av löftet och bli ett tecken, inte bara då, utan i årtusenden, så har skökan Rahab varit ett tecken på Guds nåd och Guds barmhärtighet. Hur är detta möjligt? Jo, därför att hon trodde. Och Gud vare lov att det är så att Guds barmhärtighet innesluter hans helighet och hans rättfärdighet. Så är det. Lovad vare Gud. I Jesu bergspredikan, och det är ett ord till oss som försöker efterlikna Gud och leva som han, i Matteus 5 i bergspredikan, när Jesus talar, så talar han om de som blir saliga. Salig är den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Salig är de barmhärtiga. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. En hel del av Jesu efterföljare, de strävar enbart efter rättfärdigheten. Och så blir det hårt och kallt och fyrkantigt. Så har vi beslutat. Och så ska vi handla. Och så drar man upp gränserna för det som hör hit och det som inte hör hit. För den som passar in och den som inte passar in. Man kan aldrig läsa saligprisningarna i Matteus 5 och se det som om det vore så att du ska vara rättfärdig, du barmhärtig och du renhjärtade. Och så när vi är några stycken så kommer ju ändå församlingen att kunna bli alltihop det där. Så kan det aldrig vara. Utan jag tror att det är så att den som strävar efter rättfärdighet måste också vara fylld av barmhärtighet. För bara rättfärdighet skapar hårdhet, knutna nävar och stängda hjärtan. Och tydlighet möjligen, kan en del tycka, men inte barmhärtighet. Och den som bara är barmhärtig blir lealös. Men den som är både rättfärdig och barmhärtig blir renhjärtad och kommer att kunna se Gud. Jag tror att det hänger ihop. Och så var det. Därför blev Rahab räddad. Fastän hon inte hör hit, så blir hon inte bara räddad, utan hon blir redskapet. Och det står uttryckligen i det sjätte kapitlet i Josua att hon får leva bland Israels barn med Israels folk som en vän. Där får hon leva. Hon som inte hörde dit. Hon som var fördömd. De som kunde läsa i Guds lagbok i femte Mosebok 7 och säga att hon har blivit kvar därför att någon slarvade med Guds bud och Guds ord. Henne låter Gud får bli redskapet och tecknet. Jag tror att det här är en tanke som jag kanske vill återkomma till längre fram. Vi lever i en tid där vi möter människor med oerhört trasiga liv. Med sår som smärtar. Med tecken i hela sin tillvaro om att man inte hör hit. Alltså vi har ju boken och vi läser hur Gud har bestämt. Men vilka får höra hit? Vilka är välkomna? Det tycker jag att vi ska ställa frågan när vi tänker på tillväxt i församlingen. Öppenhet för människor som vi tycker si eller så. Vilka ska vara med och vilka får vara med? För Rahab räckte det att hon trodde. Och eftersom hon trodde så hänger hon ut det där tecknet, det röda snöret utanför fönstret så det hänger ner över muren. Och det röda tecknet, ja det har alla teologer i alla tider sett som ett tecken på försoningen, Jesu blod. Räckte det med att hon använde det röda snöret och trodde? Eller måste hon också ta itu och reda ut alltihop det andra innan hon blev räddad? Så står det inte, utan hon blev räddad. När murarna rasade så var hon den som kunde befrias. Thomas Tranströmer säger så bra i en liten strof. Bödlarna hämtar sten. Gud skriver i sanden. Hårda hjärtan, hårda pannor, hårda sinnen stänger vägen för många Rahab som längtar efter att uppleva befrielse, frälsning och en trygghet i en otrygg tid. Vi har många omkring oss, oavsett hur nu det blir med det som sker idag i det här landet, så kommer vi att återkomma till osäkerhet både om nuet och framtiden. Församlingen som lever i muren, alldeles på det utsatta stället, har uppdraget att vara tecknet om vad? Ja, både om vad Gud har sagt i sitt ord, men också om den barmhärtighet som innesluter och befriar. Gud ska hjälpa oss som församling. Det var inte därför att hon var sjöka hon räddades, utan därför att hon, vadå? Inte för att hon var sjöka, utan för att hon trodde. Halleluja. Tack Gud att vi får tro på dig. Tack att vi får räkna med din barmhärtighet och din nåd också i denna tid. Och du ska hjälpa oss, Herre, som lever i Södertälje, i den här stan, ja, var vi än lever och uppfattar och upptäcker att allt brister och allt går sönder. Att vi också vittnar om försoningen, det röda snöret. Och jag tackar dig, Herre, för att du vill ge oss modet att också hålla ut till dess att uppbrottsorden kommer. Och du ger oss den vishet vi behöver för tid som är inne. I Jesu namn. Amen.